Josefin och hennes symaskin. Ska vi inte återvända? Tyskland är vårt hemland, säger Matilde bestämt. Vi är tyska medborgare och vi har bott i Schlesien i snart 1000 år. Det finns ingen återvändo. Josefin blir svarslös och går tillbaka upp för trappan. Hon sätter sig i den lilla fönsternischen där hennes vackra Singer symaskin står. Hon drar av sjalen med det traditionella polska blommönstret och smeker den snirkliga guldtinkturen som är målad på det svarta järnet. Hon är mycket stolt över symaskinen som hon fick i förlovningsgåva. Då var hon 16 och ville bli sömmerska. Hennes trolovade ville bli läkare. De planerade som många av ungdomarna i Bena Brittlåsen att utvandra till Palestina. Men kriget kom och drömmarna gick i kras. Hennes far och bror är döda. Josefin drar i tygresterna som blev över från svepningarna hon just sytt till deras likkistor. Linet är starkt och ska sparas. Hon viker ihop tygstyckena och den virkade spetsbården som blev över. Hon har lärt sig vänta och sy svepningar men har inget yrke som passar nybyggarlivet i Palestina. Hennes älskade gick ut i kriget som frivillig i Röda korset. Visserligen lärde han sig ta hand om sårade men han blev ingen riktig doktor. Tyskland förlorade kriget och Schlesien har blivit polskt. Josefin ser ut över hembyn som hon måste lämna. Mitt över vägen ligger det katolska barnhemmet. Där bodde hon som liten under några sommarveckor och vårdades av nunnor. I kurortsparken som sträcker sig ända ner till Sienabaden vid sjön syns hälsobrunnen med sitt fadda vatten. Deras kurortsgäster anländer borta vid järnvägstationen. Där ligger förutom hotellet byns enda stenhus. Det är godsherrens gård och prästgården. Bortanför den lilla kurorten lyser blåklinten upp de böljande vetefälten. Här och var små gråa hus med betande getter utanför. Ett tåg kommer intuffande. Josefin rusar ner för trappan. Hon hejdas återigen av Matildes bestämda steg över den himmelsblå mattan och sjunker uppgivet ner i divanen. Mattans orientaliska mönster speglas i Matildes svartblänkande knäppkängor och spetsarna på den stärkta underkjolen frasar mot de tunnstickade vita strumporna när de marscherar genom sin salong. Josefin höjer blicken. Matildes korpsvarta hår är strängt uppsatt i en hög knut. Hon gör halt framför spegeln som kantas av en tjock förgylld ram med jugendstil. Gammeldags preussiska änkefru Steiner syns i helfigur. I 40 år har hon drivit Hotell Steiner tillsammans med sin make. Isidor Steiner växte upp i Prag som en fri man. Hans farföräldrar var en av de första som fick lämna gettot. Isidor ville bli sin egen och lät bygga hotellet strax in till tjeckiska gränsen där floden Vissla blir till en sjö. Hotellet fick gott renommé och har ständigt varit fullbelagt, men när det hemska budet kom segna Isidor ner i hotelltrappan och dog. Deras son hade stupat i kriget mot ryssarna. Sonen hade gått ut som frivillig men förmådde inte använda sin sabel mot de tvångsrekryterade judarna i ryska armén. Matilde pekar teatraliskt på porträttet av den stupade sonen. Under porträttet hänger sabeln och järnkorset som han utmärktes med. Vi är en hedervärd familj, säger hon. Av tyskarna får jag pension som tack för hans insats. Tänk på att jag inte är ung längre. Hur ska jag kunna lära mig hebreiska? Och vad ska jag leva av? Tänk på din egen hälsa. Du är inte så stark. Tänk om de där anfallen kommer tillbaka. Inte ska du behöva slita ut dig i onödan när vi kan leva ett gott liv i Tyskland. Liksom de flesta tyska medborgare vill Matilde flytta västerut in på tyskt territorium. Hon är tysk nationalist sedan barnsben. Då gjorde kejsaren dem till fullvärdiga tyska medborgare. De fick bosätta sig var de ville, studera vid universiteten och helt fritt välja yrke. De preussiska judarna har gjort stora framsteg sedan dess. Sionisterna utvandrar till Palestina och kallar det återvända, men där härskar engelsmännen. I Polen och Ryssland förföljer man sina judar. Såna är tiderna. Matilda har bara döttrar kvar nu. Den förstfödde sonen dog i tuberkulos som helt ung och då unnar hon sig Josefin, sladdbarnet, älsklingsdottern. Trode och Beatrice är redan bortgifta med ett gott parti. Men yngsta älsklingsdottern ska få välja man och kärlek. Till Matildes stora bedrövelse har Josefin valt en mörkhyad sionist som vill återvända till Moses land. Matilde närmar sig divanen med försiktiga steg. Suckande sjunker hon ner bredvid Josefin och lägger armen om henne. Om du ändå vill följa din tilltänkte till Palestina så ska jag inte hindra dig. Men jag följer inte med. Din stora syster Beatrice har plats för mig i Breslau. Hon kommer att byta till Pols medborgarskap, men det kan inte jag göra något åt. Josefin skakar på huvudet. Hon kommer inte att överge sin mamma i ett osäkert och judefientligt Polen för att själv slita ut sig på en kibbutz. Hennes tjocka fläta faller tungt i knät. Gästerna hör sätta sig till bords i matsalen. De samtalar högt och livligt om när de ska flytta och om framtidsutsikterna i Berlin och andra tyska städer. Snart kommer hotellet att vara tömt på gäster. Matilde slår händerna i knät och går in till dem för att servera hälsosamt källvatten ur den stora majsentillbringaren. De polska flickorna som hjälper till besvarar inte gästernas vänliga leenden. De kommer att förlora sina fina arbeten på Hotell Steiner. Martin har klivit av tåget. Hemlighetsfullt leende närmar han sig hälsobrunnen där Josefin står behagfullt lutad och spejar över perrongen. Han kommer långsamt emot henne, kraftigt solbränd och spänsligt byggd. Äldste sonen i en stor syskonskara. En vackrare man har Josefin aldrig sett. Plötsligt, utan förvarning, doppar Martin ansiktet i brunnen och sköljer av resdammet. Han kupar handen och ger Josefin att dricka av det kvalmiga vattnet. Jag har hittat en kompanjon, säger han. Vi har köpt ett tegelbruk i furstendömet Brandenburg. Josefin sätter vattnet i vrångstrupen och nickar sorgset. Martin är ingen industriman. Hennes älskade är ordförande i Katowice Benabitloge och många gånger har hon lyssnat till hans tal om kibbutzerna i Palestina. Där skulle de ha bott. Hon skulle ha sytt deras kläder och han skulle ha botat deras sjukdomar. Josefin trillar ihop på brunnstenen och kippar efter luft. Hennes salta urhav sköljer över henne. Snäckorna på stranden vänder upp sina håligheter och brusar allt högre. Efter tusentals års flykt från onda kejsare och kurfurstar som velat förslava och döda dem, vore det så skönt att stiga i land där hon är hemma och fri. Hon känner Martin rycka i flätan och anfallet hejdas. Lukten från mossan och ljudet av pålande vatten återvänder. Hennes älskades konturer blir synliga igen. Doktorn har konstaterat att hon lider av petit mal, en mycket lindrig form av epilepsi utan kramper. Hon kan plötsligt förlora medvetandet och när hon vaknar upp efteråt har hon total minnesförlust men starka lyckokänslor. Det är hela 3 år sedan hon hörde den karaktäristiska susningen. Det var när brodern levde och kom hem på permission med järnkorset hängande om halsen. Hon stirrade på korset, föll av stolen och blev liggande i salongen tills doktorn kom. När hon åter kunde se brodern i sin stiliga uniform var allt bara underbart skönt. Josefin och Martin kramar hårt varandras händer. Det blev inte som de hade tänkt sig. De ser varandras längtan och sorg, men glädjen över att få vara tillsammans och livshungern tar över handen. Det är ju bland ryssar och slaver som judarnas liv är svårt och hotat av förföljelse. De ställer sitt hopp till att få leva i republiken Tyskland som fria och moderna människor i en modern tid. Josefin har redan lilla Klea i magen när hon ställer sig under bröllopsbaldakinen. Martin och Matilde är mycket lyckliga över hennes fruktsamhet och att havandeskapet verkar göra henne friskare och starkare. Josefin är skön och skåda denna dag. Huden skimrar som guldbroderiet på brudklänningen och den svarta flätan tittar fram under slöjan. Hon står med nedböjt huvud och väntar på att Martin ska lyfta slöjan från hennes ansikte. Hon kan inte låta bli att småle över att de redan känner varandra så bra. Många äktenskap ingås fortfarande med ett gott parti och när slöjan lyfts av är det oftast första gången de nygifta ser varandra på nära håll. Josefin krossar den blommiga porslinskålen och de skrattar överseende åt den gamla traditionen. De vet redan att äktenskapet burit frukt. Gästerna njuter av Hotell Steiners välrenommerade tjeckiska kök. Vid serveringsbordet står systrarna Beatrice och Trude och stoppar i sig Matildes specialiteter. Fet kycklinggryta, gefilte fish, valmokaka och apfelstrudel. De har lagt ordentligt på hullet sedan de blev bortgifta. Ideligen för de samman sina dallriga kinder och kastar missundsamma blickar på sin förälskade lilla syster. Deras egna goda partier sitter i herrummet och röker. Beatrice fick en advokat från Breslau och trodde en fabrikant från Frankenstein. Så snart Josefin kommer i närheten passar hon på. Och Mathilde tar du med dig också. Hon skulle få det mycket bättre hos mig, säger Beatrice som tänker stanna i Schlesien med sin välbärgade advokat. Hur ska din drömmare och idealist till brudgum kunna driva ett tegelbruk med 40 anställda, säger Trude, som ska flytta till Berlin med sin ännu mer välbärgade fabrikant. Det kommer att gå illa. Den som gifter sig med en kar bara för att han är vacker får inget bra liv. Josefin lyfter hotfullt en tillbringare med källvatten. Visa dig aldrig i mitt hem, säger hon hätskt. Det dallrar om Trudes underarmar när hon skyller ansiktet. Josefins väninna från Auschwitz ställer sig mellan dem. Du måste tänka på lilla Jafet, säger Anna och klappar Josefins mage. Josefin skrattar åt sin belästa väninna. Anna har ryckts med av tidens nationalism och sökande efter rötter. Hon hävdar bestämt att hon härstammar från en av Israels förlorade stammar. Den 13:e stammen som bodde i Kassarriket vid Kaukasusberg. Kejsaren hette Kagan och han antog judendomen som statsreligion för att slippa lyda under kalifen i Bagdad och Roms härskare. Kassarerna var ett skickligt krigarfolk av turkisk härkomst och de kontrollerade handeln mellan öst och väst, mellan muslimer och kristna. De hindrade ryssar, slaver och även nordiska väringars plundringståg att nå Orienten. När Kassarriket gick under vandrade kassarerna västerut och även på den tiden fanns det sionister och de vandrade österut mot Jerusalem. Jafet är en av Noas förlorade söner, föreläser Erna. Jag tror att kassarstammen finns kvar i folkminnet och därför fruktar och hatar östeuropeerna sina judar. Josefin lutar sitt huvud mot Ernas. Hon tror inte riktigt på väninnans teorier. Hon tycker att deras förfäder är lika mystiska som zigenarnas. Ett folk som blivit över och framlevt sina dagar under andras herrar. Ett folk som aldrig lyckades bilda någon nationalstat. Men det spelar ingen roll längre, tänker Josefin. Vi är alla moderna tyskar i en modern tid. Vänskapen med Erna började på tåget. Det visade sig att båda regelbundet åkte till Bena Britt-logen i Katowice för att gå på möten och danskvällar. Erna fann ingen lämplig man att gifta sig med, men hon har å andra sidan snälla släktingar i Berlin, dit hon och brodern Max ska flytta. Max sitter bland de manliga gästerna i herrummet och lyssnar till en författares varningstal. Författaren läser högt ur en av sina skrifter om östjudeproblemet och antisemitismen. Han är ganska känd och heter Arnold Zweig. Han är socialist och bär runda glasögon, en av Martins bästa vänner från Bena Britt-logen och en av dem som ska utvandra. Okunskap och fattigdom i öst måste bekämpas, läser han. Socialism och utbildning är den enda lösningen på de etniska motsättningarna. Rosa Luxemburg blev skjuten för att hon framförde såna åsikter, muttrar Trodes fabrikant och puffar eftertänksamt på sin cigarr. Egen företagsamhet för alla är bättre. Vi måste assimilera oss och förändras inifrån till det bättre, säger den långe ljuse stjärnadvokaten som tänker öppna eget i Berlin. Jag tänker tyskt och ser mer tysk ut än berlinarna själva. Sällskapet skrattar och tänker att denne stjärnadvokat kommer att gå långt med sånt fördelaktigt utseende. Glöm inte att de etablerade i väst inte vill ha några konkurrenter, varnar författaren. Det finns rasister även i Berlin. Jag ska bli tandläkare, säger Max, som är yngst bland herrarna. Skaffa mig ett riktigt yrke. Om det inte går att etablera sig i Berlin, finns ju Amerika. Där kan vem som helst arbeta, bara han vet att använda sina händer. Det hörs ett sus bland herrarna när Max nämner Amerika. De tittar längtansfullt på hans unga och starka händer. Författaren höjer sitt glas och vänder sig mot brudgummen. Ta din brud till ett bättre liv, nästa år i Jerusalem! Martin lägger en arm om vännen. Han har under hela Arnold Zweigs tal understrukit hans budskap med små försynta nickar. Han bär liksom författaren glasögon, men bara på ena ögat och i form av en gammeldags monokel. Nästa år i Jerusalem, svarar Martin högtidligt. Vännerna från logen applåderar och sjunger en sång om det förlovade landet. Herrarna som ska flytta till Berlin hostar irriterat. Martin höjer sitt glas. Jag vill lyckönska min vän som lever som han lär. Även jag bär på upplevelser från det meningslösa kriget mot ryssarna. Men jag har ingen antimilitaristisk roman att skriva färdigt. Jag måste stanna i Tyskland. Men jag hoppas att min förstfödde får möjlighet till ett annat liv och inte bara säger nästa år i Jerusalem hela sitt liv. Alla skrattar igenkännande. Musikanterna tar ton i salongen och gästerna samlas runt brudparet. Josefin och Martin, som redan är ett sammansvetsat danspar, tar oblygt ledningen och inviger kvällens dans med en långsam och majestätisk vals. Bara några dagar senare utbryter krig mellan Polen och Ryssland, men då är de nygifta redan i säkerhet i Cottbus söder om Berlin. De har bosatt sig på andra våningen i ett gediget trefamiljshus som ligger på en lugn återvändsgata. En vacker synagoga i jugendstil ligger i slutet av gatan. Matilde går dit varje fredag. Josefin och Martin har varit där vid någon större ljushögtid, men är mest engagerade i stans Bena Britt-lås. Cottbus är en textilstad och ett av rummen hyrs ut till en ung textilstuderande. Finrummet bebos av en distinguerad advokat. På så sätt fortsätter Matilda och Josefin hotellverksamheten i liten skala. Den unge textilstuderande Emil blir mycket förtjust i Josefin. Han sprider ryktet bland studenterna att Josefin är fantastisk på att duka vackert till fest i matsalen, laga god mat och skapa trivsam stämning. Nästan varje vecka firar någon student sin födelse eller examensdag i deras hem. Josefin behandlar Emil som en yngre bror, i saknad över brodern som stupade i kriget. Hon lånar honom sin symaskin och handlar kostbara tyger till hans sömnadsarbeten. Hon följer ivrigt hans studier och lär sig rita enklare mönster och sy knapphål på maskin. Tillsammans syr de en varm kamelhårskappa som blir så välgjord att den enligt Emil kommer att räcka livet ut. Albert Einstein får Nobelpriset för att han avslöjat några av universums hemligheter, och Josefin får en livlig liten klea. Första sabbaten efter hennes ankomst skålar de för freden i Versailles och Riga. Det råder fred i väst och i öst. Skål för att Klea snart får en bror som kan hjälpa sin far, säger Josefin. Martin sjunger och de vaggar stilla i takt och ser drömmande in i sabbatsljusens lågor. De lyckas för första gången tillsammans glömma alla världsliga bekymmer och bli ett med historiens och framtidens evighet. Matilde äter stekt duva som Beatrice skickat henne från Polen. Hon tänker att de lever ett gott liv där de sitter i den doftande vinterträdgården och ser våren komma utanför. Martin har fört hennes barn och barnbarn till det blomstrande Eden istället för ett ofruktbart ökenlandskap där endast en klagomur finns kvar av deras tempel. De nyblivna föräldrarna är bortom sjunde himlen och turas om att hålla sin förstfödda och tyda hennes anletsdrag. Käre Martin, gratulera till din dotters födelse. Själv har jag inte tid med familj. Jag är mitt uppe i sergeant Grisha, en rysk desertör som flyr hem gömd i en godsvagn. I dagar och nätter färdas han i mörker, instängd i en vagn utan fjädring och utan halm på golvet. De nyhuggna bräderna har en syrlig ättiksmättad doft som gör honom huvudvärk och illamående. Du känner till hur vi soldater transporterades. Just det avsnittet bygger på egna erfarenheter som är svåra att glömma. Sergeanten är en enkel man som längtar hem till fru och barn och sitt arbete som förman på tvålfabriken. Tyskland är inte moget republiken, Tyskland är ett kejsardöme utan kejsare. Tysken är dessutom gudlös och hyllar brottslingar och strebrar som herr Hitler. Visserligen fick han fängelsestraff efter statskuppsförsöket, men tysken ser honom ändå som en hjälte. Det sägs att han skriver på en bok i sin cell. Intelligentian skrattar åt honom och tar honom inte på allvar. Men Hitler har sina förtrogna bland de halvbildade och misslyckade som är missnöjda med sin lott. Huliganerna sympatiserar med honom och näringslivet ger stora summor i understöd till hans nationalsocialistiska parti. Låt dig inte förledas av att judarna har rösträtt, utnämns till Nobelpristagare och når utrikesministerposter. Mordet på Rathenau var ett rasistiskt mord på en jude som undertecknade fredsfördraget. Nationalsocialisterna vill ha ett nytt krig och behöver avleda folkets uppmärksamhet. Judarna är tillräckligt många för att utpekas, men för få för att utgöra ett hot. Väljarna sviker socialdemokraterna. Folk tror inte längre på systemet och republikens värsta fiender finns bland de rika. Industripampar, generaler, bankirer och partiledare. Hindenburgs tysknationella parti är svagt och plagierar nationalsocialisterna. I smyg uppskattar de nazisternas illegala upptåg. Hindenburg tror att han kan hålla dessa horder av missnöjda och arbetslösa medborgare under kontroll, men den rasande inflationen gynnar bara företagarna än mer. Arbetarnas löner är ju så gott som värdelösa vid varje nytt månadsskifte. Mitt råd angående tegelbruket är att du omedelbart måste övertala din kompanjon att sälja det till kommunen. Om en invandrare från Schlesien, en jude, avskedar arbetare och skapar arbetslöshet, underblåses antisemitismen. Många tyska kommuner lånar pengar i Amerika och kräver att få ta över privata företag. Den tyska eran är slut. Än en gång, kom hit. Passa på nu när engelsmännen tillåter invandring. En dag kanske de sätter stopp. Här kan du inte ha bil och tjänstefolk, men du kan leva som en fri man och arbeta för att judarna ska få en god och rättvis stat. Broderliga och kamratliga hälsningar, Arnold Zweig. Jerusalem, 21 april 1924. Martin snyftar till av rörelse och vanmakt. Livet i Cottbus är outhärdligt och problemen med tegelbruket oöverstigliga. Han är trött på det förkrympta småstadslivet och trött på sig själv. Han förmår inte förverkliga den sionistiska idén eftersom han inte är någon fanatiker. Han äcklas av det förra seklets nationella uppvaknande som lever kvar i folk som en elakartad böld. Det råder en dold fiendskap mellan folkgrupperna. Tyskarna med sin germanism. Sorberna, ett västslaviskt folk som i granna folkdräkter säljer jordbruksprodukter på marknaden med sin panslavism. Och judarna med sin sionism. Ändå har han hela sitt liv kämpat för att judarna ska utvandra. Varuhuset Waldschmidt flaggar med nazistflaggan och rasistiska konkurrenter har bränt ner Bodanskis leksaksaffär. Arbetarna på tegelbruket kräver att fabriken nationaliseras så att de garanterat får behålla sina arbeten. De hotar att sätta Martins och hans kompanjons hem i brand om de inte säljer. Kompanjonen vägrar sälja trots att tegelbruket går dåligt. Han tror på nedskärningar och bryr sig inte om de rasistiska hoten. Martin känner sig som fångad i en fälla. Han öppnar skrivbordslådan. Där ligger pistolen som han bar under kriget. Han lägger författarens brev under den och fattar reservoarpennan. Han stirrar på sina initialer som Josefin låtit gravera in och försöker skriva en förklaring. Han avbryts av Josefins och Emils glada röster utifrån tamburen. Det är dags att klä om till kvällens danstävling. Josefin har varit på Café Lauterbach och Café Gerlach och levererat kolonialvaror till några kunder. Hon förstår att Martin har problem med tegelbruket och har börjat ta upp beställningar på kaffe, te, choklad och cigariller. Än så länge går ingen nöd på dem. Hon har famnen fulla paket. Hembeträdet skriker när hon vecklar upp det andra tidningspaketet som Josefin lämnat på köksbordet. Hon hade väntat sig att även det skulle innehålla en fisk från marknaden. Matilde väcks ur sin middagssömn och skyndar ut i köket. Och förlåt, gnädige frau, jag blev överrumplad. Unga frun passade visst på att byta frisyr när hon gjorde sina inköp. Hon ska förstås vara kortklippt och modern i den nya Weimarrepubliken. Matilde lyfter upp Josefins långa svarta fläta ur tidningspaketet. Den glänser i kapp med fisken på köksbordet. Matilde slätar ut tidningen och skummar över rubrikerna. Socialdemokrat störtad. Mordet på utrikesministern olöst. Republiken hänger sannligen på ett hår, muttrar Matilde när hon ser Josefin framför den guldkantade spegeln. Håret är kortklippt, kjolen kortad och fötterna markerar danssteg i eleganta högklackade skor. Mellan fingrarna håller hon en rykande sinossi instoppad i ett långt munstycke. Andra graviditeten slutade med missfall och för att skingra sorgen tävlar hon tillsammans med Martin i Bena Brittlårsens danstävlingar. Ge mig en lyckospark, säger hon till Matilde. Förra gången kom vi på andra plats. Martin dansar som en gud. Men jag vrickar foten under tangon. Känn! Den är fortfarande svullen. Det är söndag. Och Martin ligger som vanligt på divanen med en sval duk över pannan. Han får migrän av allt dansande, överkonsumtion av Josefins kolonialvaror och för lite sömn. Dessutom avskyr han stans söndagsjippon. Det är valår och nationalsocialisterna får allt fler anhängare som varje söndag marscherar genom stan. Sympatisörerna pryder sina hus med rödvita flaggor med svarta hakors. Den rödvita färgen får honom att tänka på tyska orden som härskade under medeltiden. Hakorset är bland slaverna ett välkänt heligt tecken. Familjen ovanför har hängt ut nazistflaggan och även deras portvakt visar att han är partimedlem. Familjen på bottenvåningen flaggar socialdemokratiskt. Josefin och Martin som bor mittemellan flaggar inte alls. Men Matilde har hängt upp ett porträtt av Hindenburg på väggen. Men honom tänker Martin inte rösta på. Han stönar och drar den svala linneduken över ögonen för att slippa se de tysknationellas ledare. Han hör nazisterna komma. Skrikande och sjungande marscherar de förbi. Grannarna ovanför går ut på balkongen, vinkar och ropar Heil Hitler! Portvaktens söner sluter upp i demonstrationståget. En motdemonstration hörs närma sig från annat håll. Det är kommunisterna som försöker överrösta nazisterna och larmet är öronbedövande. Plötsligt blir det helt tyst. Demonstranterna har stannat mitt för varandra i en gatukorsning. Martin tycker att han hör pistolskott och sen brakar slagsmålet lös. De stridande skrik och slag dunsar mot hans uppsvullna tinningar. Polisen kommer och häktar ett flertal kommunister. Poliskåren sympatiserar med nazisterna och låter dem marschera vidare. Denna söndag är också kung Fuat av Egypten på statsbesök och gatorna kantas av vinkande kottbussbor. Josefin och Clea står bland dem och kastar blommor. Matilde minns berättelserna om att de en gång varit slavar i egyptisk fångenskap och stanna hemma. Kungen av Egypten har kommit för att besöka den excentriska fursten Prycks grav i stadsparken, där han lät begrava sig i en stor pyramid. Josefin och Clea hamnar mitt i gatutumultet på vägen hem och springer in på ett av kaféerna. Några kafégäster kommer genast fram till Josefins bord, nyper Klea i kinden och ler vänligt. I diffusa ordalag förklarar de att de absolut inte har någonting emot Josefin och hennes förtjusande dotter. Det är judarna som fenomen de är emot. Josefin nickar förstående och tar glatt upp nya beställningar på kolonialvaror. Kafégästerna berömmer hennes goda val av märkesvaror och korrekta leveranser. Först när porten slår igen och hon känner de tjocka stenväggarnas lugn i den svala entrén vågar Josefin andas ut. Långmattan dämpar hennes upprörda steg och kristallkronan lyser milt. Grannflickan som bor på bottenvåningen vinkar utifrån trädgården och Klea springer ut för att leka med henne. Ilsa har fått tag i en tom bålskål från sin mammas bjudning. Bara cocktailbären ligger kvar på botten. Flickorna äter njutningsfullt och blir allt fnittrigare. Ilses mamma är modern och låter Ilse göra lite som hon vill. Hon låter Ilse gå i den moderna friskolan där också Klea går. Deras skollärare visar film för dem och låter dem spela teater. Klea och Ilse är mycket stolta över att vara så moderna. De är de enda flickorna i stan som går i långbyxor och sportiga tröjor. De tänker snart också klippa av sig flätorna. Deras föräldrar låter dem röra sig fritt på gatan och de får själva gå till simskolan. De brukar skutta extra mycket och röra sig sportigt när de möter någon av de där stackars flickorna i 1800-talsklänningar som promenerar stelt bredvid sina barnsköterskor. Bättre valkar i händerna än guldring på fingret. Josefin blir lika tankfull varje gång hon läser inskriptionen vid trappuppgången. Det blir allt svårare att vara mosaisk trosbekännare. I den lilla schlesiska hembyn lärde hon sig vara stolt över en judes framgångar. Där jämförde de sig med fattiga och gudsfruktiga östjudar som levde hopträngda och isolerade i getton. De såg som efterblivna och förföljda stackars krakar som var rädda för yttervärlden. Hon är stolt över att de inte längre tvingas ha som kring innanför höga murar med gula rundlar påsida på kläderna eller vara iförda fåniga toppluvor som igenkänningsmärken. Två generationer med medborgarskap och fullständiga rättigheter har gjort att även judar blivit framgångsrika vid universiteten, inom musiken, vetenskapen, litteraturen och filosofin. De har också visat sig vara skickliga läkare, politiker och diplomater. Men de kristna tyskarna och slaverna börjar visa missundsamhet och avundsjuka gentemot judarnas framgångar och försöker särskilja dem igen. De vill bli av med sina judar och själva ta deras poster. Josefin känner att hon inte får bete sig avvikande på något sätt som kan väcka anstöt. Hon får inte se för rik och heller inte för fattig ut. Hon måste klä sig neutralt, bli mer osynlig och aldrig tala politik. Hade judarna i Cottbus inte sin reformerta synagoga, sin benabrittlås och sin begravningsplats, skulle de smälta in helt, tänker hon. Vi talar oklanderlig tyska, klär oss modernt, har moderna yrken, kristna vänner och en hel del konverterar och gifter sig med kristna trosbekännare. Josefin tröstar sig med att främlingsfientligheten är ett småstadsproblem. I en metropol som Berlin tror hon att folk är mer vana vid olika sorters människor och att stämningen är bättre. Tyskarna röstar fram 32 platser åt nationalsocialisterna i riksdagen. I Cottbus fortsätter deras söndagsjippon och allt fler medlemmar värvas. Josefin föder ännu en dotter. Hon kallar henne Chava, som betyder liv, för att besvärja flickans onaturliga stillsamhet. Chava tillbringar hela sina dagar sittande i barnsköterskans knä. Melankoliskt betraktar hon sin familj när de passerar revy och vägrar lämna den trygga famnen. Hennes oförklarliga sorg, så opassande för ett litet barn, gör dem alla besvärade. Men det är barnen i Cottbus som visar att de har tagit ställning för Hitler. Minsta skolbarn klär sig i Hitlerungdomens bruna uniform och marscherar över gator och torg. De följer Hitlers exempel och bryter mot fredsfördragets uniformförbud. Hitler har också börjat bygga upp en egen armé. Ingen protesterar. Inte heller segrarmakterna ingriper. Segrarna är krigströtta och lite skuldmedvetna över det dryga krigsskadestånd som tyskarna måste betala. De hoppas på att förlorarnas självkänsla och medborgaranda ska växa och tar med krisen och arbetslösheten. Bena Brittlåsen anordnar bussutflykter varje söndag för att ge de judiska familjerna en möjlighet att komma ifrån eländet och skydda sina barn från de våldsamma gatuupploppen. Men både Klea och Chava lider av åksjuka och avskyr söndagsutflykterna med bussen. Så den söndag Cottbus möter ett judiskt fotbollslag från Katowice går Martin istället till fotbollsstadion med Klea. För att en liten stund slippa höra brunskjortornas stöveltramp och nationalistiska sånger "Ut med judarna! Ut med judarna!" skanderar de uniformerade åskådarna. Till Martins förfäran har de samlats på stadion istället och han skyndar hem innan matchen är slut. Han tar skydd i sin blomstrande trädgård. Jasminbuskarnas doft och den skira körsbärsblommen gör honom knäsvag. Allting blommar. Vinbärsbuskarna, äppelträden och deras egen näktergal sjunger. Han sätter sig hos Chava vid springbrunnen. Flickan stirrar melankoliskt ner i vattnet på de tjocka guldfiskarna som simmar under de nyutslagna näckrosorna. De friska gula blommorna lyser som Davidstjärnor och sticker honom i ögonen. Han tar Chava i knät och doppar hennes små knubbiga fötter i vattnet. Chava skrattar inte. Hon ler inte ens som Josefin gjorde den gången vid hälsobrunnen. Chava förblir lika stilla och oföretagsam och tittar sorgset frågande på Martin. "Varför tar du mig inte härifrån? Varför tar du mig inte till det förlovade landet och kämpa vidare för ett hem för alla som vi?" tycker sig Martin höra från henne.
"Låt den lilla vara," säger Matilde.
"Hon är fortfarande som ett dibarn." Hon pekar skrattande på Klea och Ilse som far runt som virvelvindar och sparkar boll med Emil och några andra textilstuderande. "Ut med nassarna! Ut med nassarna!" skriker Klea. Matilde hyschar henne. Hon är inte riktigt nöjd med någon av Josefins flickor. Ständigt beklagar hon sig över att de blev för mörkhyade och att ingen av dem fick lika blonda och vackra flätor som grannflickan Ilse. Hon tycker att någon av dem åtminstone kunde ha blivit rödhårig och blåögd som hennes polske farfar. Hon muttrar över de bibliska namnen som hon tycker onödigt utpekande. Fredrika och Augusta, efter gode kejsar Fredrik och drottning Augusta som beskyddade preussiska judarna, hade varit mycket mer passande, tycker hon. Josefin kommer utrusande i trädgården. "Gott sei dank att vi stannade hemma!" Hon vrider sina händer i förtvivlan. Utflyktsbussen har störtat utför en bergsbrand. 5 döda och många skadade. Hon fortsätter att tala snabbt på vattenpolska för att flickorna inte ska höra detaljerna. Martin får något beslutsamt över sitt annars veka ansikte. Skräcken sliter honom ur handlingsförlamningen. Han måste göra något. Livet är inget värt om man inte kan beskydda familjen och ge barnen en framtid. Han stänger in sig i herrummet och griper telefonluren. Han tänker be den framgångsrike stjärnadvokaten om ett lån. Otti är numera hans svåger och det är Martins förtjänst. Han hjälpte sin syster och hyrde rum på Hotell Steiner så att hon fick träffa Otto ostört. Annars hade Berta blivit bortgift enligt sedvanan. Nu tycker han att det är systerns tur att hjälpa honom till ett bättre liv. Han måste köpa ut kompanjonen, sälja tegelbruket och flytta familjen till en lugn stadsdel i Berlin. Därifrån är det lättare att emigrera om det skulle bli nödvändigt. Otto svarar. Han är vänlig och förstående, men något stort lån kan han inte erbjuda. Han beklagar att tiderna är såna att han och Berta måste ha möjlighet att med kort varsel fly landet. "Har du läst Hitlers bok?" undrar han. "Där står punkt för punkt vad den där österrikiska uppkomlingen tänker göra om han får makten. Han kommer att utvisa judarna. Tidsandan är emot oss. Återigen utnämns vi till syndabockar. Judar och andra avvikande kan inte vara verksamma här längre. Du måste anstränga dig och övertala din kompanjon att omedelbart sälja tegelbruket innan kommunen rätt och slätt konfiskerar hela fabriken. Vi vill däremot göra allt för flickorna. Vi betalar deras utbildning och de får gärna bo hos oss här i Berlin. Om det går illa och Hitler får makt att genomföra sitt program kan vi ta med dem. Amerika eller Palestina, jag vet inte. Jag vill inget dera. Jag känner mig tysk och hoppas att det inte kommer att gå så illa. Det är ändå bra att vara förberedd på det värsta. Vi måste tänka på de unga i dessa dagar så att de får en framtid. Otto och Berta är ofrivilligt barnlösa och mycket förtjusta i Klea. Alla större högtider ber om att få ha flickorna hos sig. Martin känner trots avslaget en stor lättnad när han hänger upp luren. Hans döttrar har fått en flyktmöjlighet. Det knackar på herrummets dörr och deras inneboende advokat ber att få nyttja telefonen. Martin tänker att han aldrig tidigare varit omgiven av så många advokater och jurister. Nu när samhället är i omvälvning och rättssystemet i upplösning tycker han att det vimlar av dem överallt. Han passar på att fråga advokaten om vilken möjlighet en kompanjon har att sälja sitt företag när oenighet råder. Kompanjonskapet är som äktenskapet, skrockar advokaten. Endast den enes bortgång löser dilemmat. Martin tackar för att han fått uppta advokatens tid och bjuder honom cigarill och telefon. Han funderar helt kort på om han skulle be advokaten på bottenvåningen eller Otto om hjälp med övertalningen. Men depressionen hinner ikapp. Kompanjonen är tysk nationell och bryr sig antagligen inte om några påtryckningar från vare sig en socialdemokratisk eller en judisk advokat. Även om Otto är blond och assimilerad. Tinningarna bultar. Han lägger sig raklång på divanen och väntar på att Josefin ska komma med den svalkande linneduken. Tänk inte mer på det där hemska tegelbruket, säger Josefin som alltid kan tyda hans tankar. Vi tränger ihop oss istället och hyr ut ett rum till. Det ordnar sig alltid. Min kundkrets har redan ökat. Och när Klea blir lite äldre kan hon leverera varorna per cykel. Mein Schatz, suckar Martin. Han gnuggar pannan som hyser hans söndagsmigrän. Han känner sig överflödig. Det är redan söndag igen. Och de döda från bussolyckan ska begravas. Martin vaknar med sprängande halvsidig huvudvärk trots att lördagsdansen inställdes. Stöveltramp och kampsånger dundrar från gatan och ger ett våldsamt eko inuti huvudet. Josefin har redan stigit upp. Hon står framför den stora jugendspegeln som skakar av Hitlerjugends grän. Hon klär sig svart. Sov en stund, det brukar hjälpa. Josefin lägger den svala duken över hans verkande panna. Martin är nära att brista i gråt. Rasande vacker, tänker han. Lika gärna kunde hon ha gått samma öde till mötes som herr och fru Fischer, advokat Zimmermann, Lisa och lilla Adolf. Han lyfter sorgflåret och kysser henne som den gången han lyfte på brudslöjan. Minnet av nattens hemska dröm kommer tillbaka. Brunskjortorna hade manipulerat med utflyktsbussen. Hjulen lossnade i nedförsbacke och alla flög som duvor ut genom de krossade fönstren. Han var den enda överlevande och stod ensam i dalsänkan bland glasplittret och fortsatt krossa glas efter glas. Bröllopsbaldakinen var spänd över hans huvud. Och Hitler kommenderade honom att krossa ännu ett och ännu ett, fortare och fortare. Krossandet skulle ge honom tur, men egentligen visste han att alla var döda och att han borde sluta, men han vågade inte. Martin hör dörren slå igen och stoppar handen i rökrockens ficka. Pistolen är hård och kall mot det mjuka sidenet. Matilda och Klea har rest till Beatrice i Polen. Han är ensam.
Hava! Sjunga små blommor nicka huvudet!
Martin rycker till. Han hade inte tänkt på lillflickan. Chava sitter på den himmelsblå mattan helt stilla med korslagda ben och kammar sin blonda docka.
Gys på en stund, pappi måste vila. Om du är snäll flicka kommer Josefin snart med månkaka till dig.
Chava nickar sorgset. Uppmaningen att vara snäll är onödig. Hon hade redan tänkt sitta stilla och fläta fina flätor.
Sjung min vän, så somnar jag gott.
Martin skakar ut linneduken och täcker över hela ansiktet. Värken sluts in i en sval och fuktig lindoft.
Chava sjunger med späd stämma. Oväsendet från gatan tystnar. Nationalsocialisternas och kommunisternas demonstrationståg har nått gatukorsningen och samlar sig som vanligt för sammandrabbningen. Martin placerar pistolmynningen mot den verkande tinningen och väntar. När det våldsamma larmet från slagskämparna får rutorna att skallra, trycker han av. Ilse hör skottet och springer upp.
Pappi, ont, säger Chava.
Hon sitter kvar i samma ställning på den blå mattan och flätar. När Josefin får se den blodiga duken på divanen och pistolen på golvet hör hon vinden susa och havet kasta sig upp längs stränderna. Hon ser Chava guppa på de medelhavsblå vågorna. Det salta urhavet glittrar och hon genomsköljs av ett våldsamt välbehag när den torra sanden äntligen värmer under fotsulorna. Josefins medvetande flyr och hon rasar i golvet. Månkakans smulor strös över den blå mattan och Chava kryper runt och stoppar i sig.